Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongen säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och Sina har ju haft den rollen då när jag visar någonting. Jag visade öppningsscenen på Triangle of Sadness, blev hon totalt likblek. Det här är inte bra. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt. För det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi och vi bråkar fruktansvärt mycket liksom.
I Alex och Sigges podcast berättade Sigge Eklund nyligen om en middag i Hollywood där han var medbjuden. Ruben Östlund skulle ha en så kallad meet and greet med skådespelare på Chateau Marmont. Och där var John C. Reilly, Jessica Biel och Aubrey Plaza. Hot stuff, för Ruben är världens hetaste regissör just nu. Men vad gör det med honom att de kräddigaste franska kultursidorna hyllar senaste filmen Triangle of Sadness? Och vad gör han på Mallorca? Hur är det att bli pappa närmare 50 än 40? Det här är Värvet 554, inspelat på ett kontor i Göteborg. Jag tänkte att vi skulle egentligen börja i ändan vad som upptar din energi, dina tankar just nu.
Ja, ikväll så ska jag vara uppe på scen i Göteborg på Biokapitol tillsammans med statsvetaren Bo Rothstein, som är en rolig person, på någonting som heter Göteborgs film- och tv-bar. Så vi ska ha 2 timmar långt samtal om, rubriken var ganska rolig, den var sociala kontrakt i en dumliberal samtid.
Okej.
Och så vi ska diskutera sådana saker helt enkelt, och utifrån Triangle of Sadness bland annat och mina andra filmer. Mm. Och jag är för första gången på väldigt länge på resande fot och tillbaka till Göteborg som jag lämnade för 1 år sedan. Jag har ju min lägenhet här, men de håller på att bygga om det huset som jag bor i. Och det är en ombyggnad som visar sig dra ut på tiden ännu mer än man har sagt från början. Så nu är det väl antagligen 3 år som jag inte kommer kunna komma tillbaka dit.
Aha, okej.
Okay. Så jag bor ju, vi har köpt ett litet townhouse, eller litet radhus på Mallorca. En liten by som heter Campos. Mm. På östra sidan av Mallorca. På landsbygden.
Långt söderut va?
Vad säger du?
I liksom östra hörnet.
Ja, precis.
Ja. Jag har varit där.
Så där har jag hållit till. Där satt jag klippte förra året i november, Triangle of Sadness, i ett iskallt sånt här stenhus som vi inte lyckades värma upp riktigt. Utan några möbler med en nyfödd son. Mm. Okay. Men nu har vi kommit i ordning lite grann där. Så, och nu är vi i Göteborg för att jag ska hälsa på min familj och mina vänner. Och göra den här grejen då ikväll. Och sen åker jag tillbaka till Spanien. Så jag är, liksom jag är på resande fot och har varit det egentligen ända sedan kan.
Mm. Men hur trivs du där nere då? På Mallis.
Det är lite dubbelt tycker jag. Jag tycker en av anledningarna att vi flyttade dit, det var ju för att min fru Sina, hennes föräldrar bor där. Och Sinas mamma fick en stroke för, är det 7 år sedan nu tror jag. Och när hon vaknade upp från den stroken så hade hon afasi. Och hon kan bara säga en mening och det är in den volken.
Ah, okay.
Så det är så den här karaktären som finns i filmen. Så de bor där och när vi fick då en son så var känslan av att okej, vi kan flytta, vi kan vara närmare dem. Och vi hade ju helt enkelt ingenstans att bo och vi kollade på lägenheter i Stockholm liksom. Men priset var på ett sånt sätt, så det var ju liksom den livskvaliteten och den nivån på boendet så. Det var ju liksom bara glömma som jag hade haft här i Göteborg. Och då uppstod möjligheten att flytta dit ner då ett tag eller pendla däremellan liksom. Och då hittade vi ett hus där det var ett rum. Där det här rummet var helt fantastisk känsla i. Och i de där townhouse så är det så att man går ju in från gatan så öppnar man dörren så är man rakt in i första rummet. Och sen så är det ett annat rum efter det köket först. Och sen så är det ett andra rummet efter. Sen öppnar man dörren så kommer man in i en liten en patio, alltså en innergård. Och på andra sidan av den innergården så finns det en liten kasita, en liten stuga. Där jag håller på att bygga en studio nu då. Där jag ska sitta och jobba. Och det var en otrolig känsla att komma in i det huset. Det är inget stort hus, det är inget dyrt hus eller sådär. Men det var känslan att sitta i det vardagsrummet har jag inte upplevt någon annanstans.
Oh, wow.
Så det var liksom huset i sig som fick oss att flytta dit och stämningen i det rummet då. Men sen är det massa saker som jag tycker är jobbigt med att komma till ett annat land. Och liksom det att man inte är i kontakt med samhället. Jag deltar liksom inte i någon samhällsdiskussion. Jag kan inte prata med de här tre jättegulliga damerna som bor på andra sidan gatan. Som varje dag försöker prata med mig. Mm. Och som är helt förälskade i vår son då. Och man går alltid fram och visar honom och de försöker prata. Och jag kan inte delta i någon diskussion med dem. Och det känns också, man känner sig som en turist lite grann då. Och de andra människorna man lär känna är människor som har flyttat dit. Det är en jävla speciell grej. Det är en lite LA-känslan antar jag. Att man umgås med några schweizare som har flyttat dit. Jag umgås med några andra svenskar som har flyttat dit. Och kvaliteten i det är att man är väldigt nyfiken på andra människor. Man måste vara det för man har liksom inga sociala umgängen. Och alla som har flyttat dit har väl gjort något sorts beslut också om att försöka göra någonting i sitt liv. De är ganska aktiva människor på något sätt. Så det är kul. Men idag när jag kom in på kontoret här så står liksom Axel, Kalle, Mikael, Peter, Ludvig står runt bordet i köket och det är människor som jag har liksom haft dagligen i mitt liv som jag alltid har haft en konversation med och som man kanske till och med har liksom tyckt att man har så här hej hej och så går man upp och sätter sig här. Men nu när jag kom in så bara fan vad jag saknar det här. Mm. Jag saknar det här gänget liksom där det de är sådana teamplayer som alltid lägger in en kommentar eller du vet så här, man bygger någonting ihop hela tiden. Mm. Så det är väldigt dubbelt tycker jag.
Mm. Men du brukar ju ungefär vid den här tiden vara i cykeln börja prata om din nästa film.
Mm.
Har du börjat prata om din nästa film?
Ja, absolut. Det vill jag. Vill du höra?
Ja.
Den heter ju The Entertainment System is Down. Och den ska utspela sig på en långflygning. Och jag tänker det är en så här, riktigt lång flight. Så här, 17 timmar finns det någon som är mellan London och Sydney. Och ganska snart då, efter take-off och när passagerarna ska sätta på sina skärmar och börja kolla på film och sådär, då får de istället meddelandet från personalen att tyvärr funkar inte underhållningssystemet, entertainment system is down.
Mm.
Så vi har moderna människor när deras iPads och iPhones börjar ladda ur, som är dömda då till den analoga, tråkiga tillvaron under ett visst antal timmar. Jag tänkte bli 14-13 timmar i alla fall. Något sånt där. Så jag ska på något sätt titta på den moderna människan när vi är så vana vid liksom, att vi ständigt har någon sorts distraktion. Vad som händer när man tar bort den. Jag har blivit inspirerad av en sociologisk undersökning som jag ofta blir som jag hörde om som handlade om att man hade bett människor gå in i ett rum och göra ingenting. Och de här testpersonerna, de visste inte att tidsfristen var 15 minuter. Men alla upplevde i stort sett att det här var fruktansvärt obehagligt. Jättejobbigt. Och då la man till en aspekt av det här testet. Det var att man kunde trycka på en knapp och ge sig själv en elektrisk stöt om man ville det.
Okay.
Och den här elektriska stöten, den var mycket smärtsam men ofarlig. Mm. Och nästan 40% av de här personerna som är i testrummet för att bryta det här läget då som man befinner sig trycker hellre på den här knappen. Så det finns någonting i det där. Det finns en möjlighet tycker jag liksom, när jag tänker på den här filmen. Att i de tidigare två filmerna så har jag sysslat med någon sorts scen där det är ett klimaxscen som är ganska dramatisk liksom. Till exempel apimitationen i The Square eller den här stormen då i Train of Sadness. Tänk dig det läget när att man ska få med passagerarna när de har tråkigt i realtid.
Mm.
Jag vet inte hur länge man vågar pressa detta, men tänk om man skulle våga gå liksom, i alla fall 10 minuter, tror jag kommer vara alldeles, alldeles för långt. Men om, låt säga att det är någon som tittar på sin klocka. Det finns en berömd scen i en Ingmar Bergman-film som heter Vargtimmen. Och då säger en av karaktärerna så här:
en minut är egentligen en väldig tidsrymd. Men här börjar den.
Ja, vi skulle ju kunna fortsätta, ja. Vi skulle kunna fortsätta hela minuten. Och då får man vara med i realtid av den minuten. Och i The Entertainment System is Down tänkte jag då att då skulle det vara någon så här... Ja, men låt säga att klockan är kvart i någonting. Och så kanske den här flightradan funkar, så man ser liksom tiden hela tiden. Och använder sig till mig när det har gått en kvart eller så där. Tänk att få med... 10 eller 15 minuter med människorna de har tråkigt. Jag tror att det kommer bli den absolut mest provokativa scenen som jag har gjort om jag gör detta.
Ja, kanske, ja.
Någonting som provocerar väldigt mycket, tror jag, det är ju rytm liksom. Mm. Om någon bryter rytmen, om någon har en paus som är för lång. Så har en film som pågår liksom i ett visst tempo. Och så byter man ut den här väldigt dramatiska klimaxscenen som jag har sysslat med i de två tidigare filmen mot en scen där det här sker. Det ska ju ske en massa andra saker på filmen också. Liksom. Det är flera aspekter och flera händelseförlopp. Sådär. Men nu har jag börjat fundera på att det är den scenen som ska liksom vara centerpiece i filmen. Och jag har väldigt, väldigt roligt när jag tänker på det.
Vad spännande. Och det här var ju, det här tappade in i någonting som... och det här var inte så himla länge sedan, men... Jag tror att det var Alex som i Alex och Sigge som hade en prata i typ somras. Du hade varit där hos dem på Gotland, tror jag. Mm. Och berättat väl kanske om just det här projektet då, som du var på med. Och att han hade någon teori om att du berättar inte det här för att få feedback.
Jo, nej, men det stämmer inte. Men ja, fortsätt.
Utan... som jag minns det, och jag borde ha lyssnat på det, men jag hittade inte...
Ja, men det
inte
stämmer nog att han sa så, men ja. Det stämmer inte. För...
Nej, men spännande. Fortsätt.
Ja. Jo, men för att han... det finns lite olika lägen när jag kör mina framföranden. Nu kör jag på bara. Och det, för mig är det ett sätt att liksom prova min idé. Och när jag ser, när jag känner att jag har på fötterna när jag testar den liksom... Då förstår jag också själv jag ska lägga orden när jag pitchar idén. Så för så otroligt mycket av mitt yrke är en sorts kommunikation med människor som antingen ska ge mig pengar eller journalister. Eller liksom, jag måste ju se till att min idé har en liksom sprängkraft i den tiden jag befinner mig i. Och när man jobbar med film så har man en startpunkt som kanske är 5 år ifrån att man verkligen får prova det uttrycket när det är klart med en publik. Så för mig är det en del av processen att pitcha filmen. Men sen så vill jag jättegärna att de som har lyssnat säger, ja men vänta lite, det där tror jag inte på. Eller det här, du ska höra det här som jag var med om när jag flög en gång. Så det är lite och det kan vara lite olika delar av processen. Jag vet att Alex har pratat tidigare, vi träffades i Göteborg efter de haft en show här och drog jag ju igenom hela Triangle of Sadness. Och jag tyckte det gick skitbra. Sen efteråt så liksom hör jag i podden att de tycker att han bara mal på och kör och liksom är helt intresserad av sitt eget arbete och sådär. Vilket jag kanske är, men jag hade ingen intention att liksom, jag trodde de var nyfikna.
Ja, jag fattar. Ja, men det där är ju för att det är ju en intressant, du är ju helt egen om det här, tänker jag. Alltså jag har ju ändå intervjuat 555 kreatörer, men ingen är ju så här. Alltså du, om jag skulle fråga dig om hur nästa film slutar så vet ju du det.
Jag kan och säga, ja, planet kraschar och alla dör.
Ja.
Ja.
Vilket du tycker är, på något sätt, så det är också provocerande, tänker jag.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker att jag tittar på ett helt, när jag tittar på, jag själv tittar på film, så tittar jag på ett helt annat sätt än vad jag har fått lära mig vad som är de viktiga aspekterna av film. Jag tycker att jag tittar på film för att jag har en rolig idé och jag blir väldigt intresserad av hur en viss upphovsperson ska förvalta den där idén. Det är samma sak med böcker, det är samma sak med ett YouTube-klipp. På ett YouTube-klipp kan ju stå katt och åker skateboard liksom. Då vill jag titta på hur det ser ut. Så att den här hur ska det gå? Grejen är inte jag så intresserad av liksom. Och det kan vara så att inte det är helt rätt attityd vissa gånger, för att Triangle of Sadness funkade sjukt bra på sådana som inte fattade att ön skulle komma överhuvudtaget. Så de var bara, vad händer nu?
Mm.
Och jag vet inte. Ja, jag vet inte varför det är så. Och jag vet inte. Jag kommer fortsätta med det, även om vissa kanske inte tycker att det är bra.
Nej, men jag tycker jag tycker det är uppfriskande på något sätt. Men sen kände jag kanske också, nu minns inte jag, för att jag tror aldrig att jag har hört dig pitcha hela Triangle of Sadness som du då har gjort för Alex och Sigge bevisligen. Men jag tänker att, visste du hela tiden att det skulle sluta som det slutade?
Ja, det visste jag. Ja.
Okej.
Okay. Ja. Det visste jag. Jag ville att den skulle sluta i ett dilemma och liksom att pyramiden skulle slås om, en person som hade varit i neder och hierarkin skulle vara i toppen av hierarkin, och att det skulle vara ett läge där man plötsligt, där hon hamnar inför dilemmat att hon håller på att förlora sitt kungarike, men hon kan rädda det temporärt kanske, eventuellt bara genom att slå ihjäl en person. Så, och mitt mål var att hälften av publiken skulle säga slå ihjäl henne, andra hälften skulle säga nej, låt henne leva.
Gjorde vi det, vi i publiken?
När jag har frågat efteråt så har det varit väldigt så här, jag har sagt, eller då har det kanske varit så här, snarare, vad tror ni att Abigail gör, som karaktären heter? Att då räcker vissa upp handen, och liksom då är det ungefär 50-50. Mm. Sen om de vill eller inte, det så formulerar jag inte frågan. Själv är jag helt ovetandes av vad som händer. Alltså jag har inte hittat på vad som händer. Jag har inte ens varit intresserad av att liksom bestämma för mig för vad de gör, utan jag ville sluta filmen i dilemmat helt enkelt. Och att publiken skulle känna att hennes våld var möjligt, att man kunde identifiera sig med möjligheten då.
Det är elegant.
Ja, tack.
Ja. Det har ju gått bra för din film.
Ja. Verkligen jättebra.
Men hur är det då, för att jag menar, eller så här, är du hjälpt, för nu är du ju liksom, med tanke på hur otroligt bra det har gått, så har ju i princip, tänka mig, alla, i alla fall västvärldens kultursidor skrivit om den liksom. Är du intresserad av att läsa vad de tycker?
Nej, jag läser inte så ofta, nej, jag gör inte det.
Varför inte?
Det kan vara att man blir störd, tycker jag. Och jag vill inte befinna mig i det läget. Jag vill känna mig neutral liksom inför de reaktionerna, och liksom det, är det någon som vill säga någonting om de tycker om den, får de gärna kontakta mig och jag kan ha en diskussion om det. Sådär. Men om jag går in för mycket i det och jag... Dels ser du väl att det är väldigt mycket samma saker som skrivs hela tiden, och vi har ju fått liksom väldigt fin kritik och sådär. Ja, det ger mig liksom ingenting att börja rota i det igen. Ibland läser jag någonting som jag tycker blir, som någon kanske skickar, hej, du måste läsa det här, då gör jag det. Men det är spännande liksom efter The Square och den här filmen, för att The Square så var det ju som att man, oj, vad hände, nu fick man vara med här. Oj, det här kommer nog aldrig hända igen liksom. Och sen så när det hände med Triangle of Sadness, då är det som, ha, nu får man, den är bara så här liten, den här världen. Så att världen blir så extremt liten liksom helt plötsligt. Och det är något mystiskt som försvinner, som man tidigare liksom har kunnat göra till något eftersträvansvärt och som kanske har varit en del av ens motivation liksom för att nå längre och lägga in mer energi i de projekten, som helt enkelt är borta nu för att man känner till världen på det sättet och man har fått tillgång till de rummen som finns.
Men är det inte bara smickrande att Le Figaro skriver en skitlång essä om dig? Eller om ditt verk? Jag skulle slicka i mig.
Jo, jag vet inte. Det är klart att det är jättehäftigt liksom, men jag har inte reflekterat över det sådär. Det är ju liksom redan befäst att det ska bli så när man vinner den andra guldpalmen, så att det är klart. Så när det väl sker så tycker man bara att det är i sin ordning, om man säger sådär. Men jag har inte, jag försöker inte, jag tar inte in det riktigt. Jag tycker inte det är så konstigt heller liksom.
Nej. Hade du tänkt på den här aspekten att du, med tanke på att filmen är på engelska, diskvalificerade dig för att bli Sveriges bidrag?
Det hade jag inte några problem med eller så. För det det var liksom någonting som man bara får ta, det smällar man får ta. Och det finns ju flera anledningar att filmen är gjord på engelska, bland annat är det ju, det är ju en distributionsfråga, alltså du kommer få mycket större räckvidd och du kan använda det av mycket mer olika skådespelare, och vi gjorde ju verkligen en så här casting över många olika länder och så. Så jag, det var aldrig någonting som hindrade det beslutet, om man säger så. Nu är vi ju med i det andra Oscarsracet istället och liksom följer det, om vi är med på, vi är med på ganska många listor om att man liksom förväntar sig kanske att vi ska bli nominerade, eller tippar att vi kanske ska bli nominerade. Så det skulle ju vara fantastiskt kul om vi blir det. Så det utbyts bara mot ett annat race.
Ja, okej. Okay. Så att Le Figaro, så att säga, det ger dig ingenting, men priserna gör det.
Jag ska inte säga att det inte ger mig någonting. Fan, det låter ju sjukt konstigt, men jag kan inte läsa, jag kan inte franska, så jag har inte läst liksom det då. Men priserna i sig är ju liksom en otrolig hjälp för de olika distributörerna att få ut filmen, och Oscar är det som skulle hjälpa de amerikanska distributörerna absolut, absolut bäst. Och det Oscar skulle också, det skulle vara så jävla skönt att bara checka av boxen liksom. Och liksom det kan man väl säga. Ja.
Mm. Vad har du dina priser?
Nu står ju guldpalmerna står ju i Erik Hemmerdorfs garderob uppe i Stockholm på Söder. Vi var ju runt lite på turné med dem och visar upp dem när här visningarna. Men det finns väl ganska mycket priser här på kontoret också.
Ja, vi är då i era lokaler i Göteborg, ifall inte det har framgått tidigare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, de här människorna som du omger dig med, liksom, Du berättade också, för övrigt, nu har jag lyssnat mycket på P1, förstår du. Men så berättade du att när du började jobba med Fredrik Wenzel så var det liksom så här, för du hade jobbat väldigt mycket de här statiska stora bilderna liksom. Sen så kommer folk in och ut ur dem och sen så jobbar du bara med att stapla sådana på varandra. Mm. Och sen så kommer det ett skifte när du börjar jobba med honom liksom. Mm. Att kameran, varför ska vi göra film så här statiskt liksom?
Ja, ja.
Och det, alltså, var det helt friktionsfritt för dig? För det kändes ju som att, okej, fast det här är mitt ID, kan jag tänka mig att du...
Men varför det blev så, det handlar ju också om att när Play var ju inte helt färdigklippt när vi var i Cannes med den. Och den byggde ju liksom på 42 olika tablåer som var realtid då liksom. Och det var väldigt svårt att få skapa dynamik i den filmen. Så att när vi var på premiären och Play i Cannes, så framför mig och Erik så sitter ett äldre par i publiken. Och man är ju jättenervös på sin premiär såklart. Men när första bilden kommer i Play, den här mannen som sitter framför oss, han bara... Han orkar inte kolla på skärmen, han orkar inte kolla på duken. Han tittar upp i taket, han tittar åt sidan. Han blir så provocerad av den här formen. Så att det var en upplevelse som blev så här. Jag måste ta in att den här publiken ska titta på filmen och hur den reagerar och vad jag får för dynamik. Och jag kan inte hålla mig till någon sån här snobbig Berlin-publik liksom, som bara, vad fantastiskt du har gjort det. Liksom så här. Utan jag måste ju liksom ta in att filmen ska liksom få en kraft i det här platsen. Så det hade jag med mig. Sen när jag började prata med Fredrik då om turist och så, då tyckte nog Fredrik liksom att jag representerade någon sorts här, ja men den där arthouse-filmen som jag själv är kritisk mot nu då, att man följer någon bakifrån i jättelånga tagningar, man ser lite grann av örat liksom så här, och sen så känns spelet jätteautentiskt. Och jag var själv rädd att gå runt med kameran 180 grader och titta in i människors ansikten, för jag var så rädd för att de inte skulle se autentiska ut liksom. Så att jag försökte alltid när vi pratade om fotot, men då så tar vi den lite härifrån. Ja, eller så tittar vi bara på karaktären framifrån. Och jag var också sådär, men kameran, den kan ju inte stå här. Jo, det kan den, för det är en fiktion. Liksom, det är ett arrangemang. Och vi behöver inte liksom hela tiden tänka in att det är en fiktion där kameran är representation av kameran är möjlig i rummet, bla bla bla.
Men vänta.
Jag tänker bara säga så här, Fredrik sa det på ett sätt som gjorde att det blev avväpnande, så då blev det också så här, herregud, han har ju rätt, varför håller jag på det här sättet liksom?
Men var det lite ett försvar också? För jag menar, som regissör tänker jag mig att det är väldigt mycket enklare ifall jag inte riktigt ser ansiktet på den som pratar. Jag menar, du tar bort ett element som regissör.
Precis, det blir väldigt mycket enklare. Ja. Mm. Ja. Och det finns ju någon sorts, så här, det är ju Marius Dybvad som jag jobbade med innan då. Som kommer med från konsthållet som fotograf. Så att det var ju mycket så här, du vet, när man filmar någonting som sker på en buss, då är det en annan passagerares höjd som tittar. Liksom så här. Det skapar ju en väldigt fin närvaro. Jag är ju en jätteduktig fotograf också. Men det blev lite så att jag kände att jag själv var en person som klängde mig fast vid ett visst uttryck som gjorde att jag var väldigt ofri liksom som regissör. Och och när man har en fotograf som Fredrik Wenzel som är en prestigelös person som då vågar man släppa sådana gamla dogmer och man vågar utmana sig själv. Hade jag upplevt att han hade haft väldigt mycket prestige, så som kanske jag liksom hade prestige i den relationen, men han lyckades nysta upp mig på något sätt då, tycker jag. Mm. I och med att han kommer och är garden nere och så kan vi göra liksom så här. Och sen är det nog så när jag väl har bestämt mig för någonting, så tror jag att jag är ganska duktig på att övertyga de människorna som är runt omkring liksom. Men det uppstod en väldig kvalitet i det samarbetet som gjorde att jag kunde ta det där steget liksom, mot någonting som kanske tog bort det här. Det är som någon som försöker skriva väldigt vackert och stilistiskt skickligt. Liksom. Så bara, lägg av med det.
Mm. Ja. Men du, han var inte med på Triangle of Sadness?
Fredrik?
Ja.
Jo,
ja,
okay. Absolut. Mm.
Mm. Nu ska vi se, men finns det fler sådana där människor som för jag tänker mig så här, när han då utmanar dig där lite, alltså har du flera sådana människor i ditt liv?
Ja, men jag tror för det första liksom att de som är nära mig upplever inte mig som någon sorts, jo jag kan nog bli väldigt jag kan slåss väldigt hårt för mig. Det blir väldigt liksom så här, nej, där har ni fel. Jag ska göra detta, det ska vara på det här sättet. Men däremot så bjuder jag in alla som är runt omkring mig till processen. Och alla har rätt att ha sin liksom syn på saker och ting. Och det gör ju också att när man har jobbat 20 år tillsammans så är det ingen som tycker att du har vunnit 2 guldpalmer. Men de skiter ju fullständigt i det. Och jag vet inte hur du har det liksom i din kreativa process, men min partner, den som jag varit tillsammans med, jag har alltid varit den som har liksom lyckats såra mig absolut djupast så fort jag visar någonting.
Mm.
Och det är jävligt viktigt att ha den personen bredvid sig. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt, för det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi, och vi bråkar fruktansvärt mycket liksom. Och jag sen känner mig sjukt sårad och tycker att du fattar inte vad jag håller på med, bla bla bla. Sjukt barnslig helt enkelt.
Mm.
Och Sina har ju haft den rollen då, att när jag visar någonting, jag visade öppningsscenen på Triangle, sen så blev hon totalt likblek. Jag hade suttit och klippt på den i 4 veckor, och jag visade den för henne. Jag är så här, fan, nu ska du få se. Och nu har jag satt igång med det här arbetet. Hon tittar på den första scenen, hon blir likblek. Och jag bara, du, säger någonting nu då. Det här är inte bra. Och jag kände, jag är på spåren att göra något bra här nu. Och jag bara så här, du kan ju inte säga så. Du måste ju ge mig energi liksom. Jag har sånt jävla stort arbete framför mig. Och då... Så jag upplever hela, jag blir ibland arg, för jag tycker att du måste ju förstå, jag har ju vunnit en guldpalm liksom. Du får lita på min kvalitet på något minsta lilla sätt.
Mm.
Så att det finns mycket...
Men är det den öppningsscenen som jag har sett?
Ja, absolut. Okay. Med de här modellerna och...
Men hon hatar den?
Nej, men nu gör hon väl inte det längre, men hon gjorde väl den versionen som jag hade klippt då från början.
Okay.
Och det tillförde otroligt mycket kval för mig. Alltså jag höll på väldigt, väldigt länge med den och försökte komma åt hur jag skulle starta den. Och det la bland annat till det här valet att starta i videokameraformatet. Ja, mm, liksom.
Mm. Någon slags reportage.
Men så att det låg säkert en sanning i det, men det gör att jag tvivlar extremt mycket på mitt instrument i det ögonblicket, vilket jag annars inte gör. Och jag det som jag tror är viktigt för mig, eller som det är så här, att jag inte överger mitt instrument trots att någon säger så, utan det måste fortfarande vara jag som tar beslutet att det är så här det ska göras. Men det gör att det är jävligt jobbigt, och det är ju väldigt jobbigt under varje process när man gör film liksom. Och de här personerna gör det jävligt jobbigt. Men jag har ju med dem för att jag tror att det blir bättre.
Mm. Jag hängde väldigt kort med Sigge i våras. Så jag har inte, och sen hörde jag det här efter. Han hade ju löst hur du skulle öppna filmen.
Med Triangle of Sadness. Mm. Vad sa han då?
Nej, det vet jag inte.
Han sa det
sades aldrig. Nej, det sägs i podd.
Att han har löst hur den skulle öppnas.
Ja.
Aha, det
men du svarade.
Men Sigge var ju inne i processen. Liksom, och jag skickade till honom filmen också. Sigge är ju också en sån jobbig typ, skulle jag vilja säga då. För att, ja, men, som också sa saker som blev väldigt viktiga för mig i klippningen. Liksom. Jag tycker det är jätteblottande när... Man visar någonting, men man måste våga utsätta sig för det liksom, för annars så missar man en möjlighet till förbättrande innan liksom publiken ska kolla då.
Men du lyssnar bevisligen inte alltid.
Nej, det måste jag ju välja att göra. Det måste jag ju liksom, för folk kommer ju också med idéer som såklart är väldigt kopplade till dem. Men det är ju så här, om du säger någonting och du tittar på filmen och sen så kommer någon annan och säger samma sak, då kan man fan identifiera det är någonting som är lite fel här.
Mm.
Och då kan man komma snabbare till det beslutet. Jag måste ta i tur med det. Men det är nog... Det är väldigt sällan att det är så att någon kommer med pang, här har du en genial idé liksom, som löser allting. Utan du själv måste liksom ha de möjligheterna i kroppen för att du ska kunna använda det av någons tyckande.
Mm.
Så... Ja.
Men du, är du färdig liksom, för att det känns som att du så mycket har jag menar, nu tänker jag mig med Triangle Sadness, så är det liksom mycket kring som liksom valuta på något sätt. Alltså den handlar dels om skönhet som valuta, men också rent liksom könsrollsmässigt och även om maktstrukturer och sådär. Men är du färdig med så här manligheten? Är du färdig med skammen? sådana teman ja, som du har jobbat med tidigare och undersökt.
Fan, det skulle vara jävligt kul att göra någon karaktär som liksom inte skäms överhuvudtaget över sig själv, utan bara tar smällen och står upp för sig själv och pratar om, ja, så här var det liksom. Jag kan bli nyfiken på det, och det kanske är så att det finns en sån karaktär i den här nästa filmen. Men jag har ju sagt det lite tidigare i intervju att jag har slutat att skämmas, och att jag tycker att jag hade slutat att skämmas redan efter The Square liksom, och att det har blivit att jag skriver och intresserar mig för andra situationer lite grann. Mm. Och det har ju blivit sån signum för mig lite grann, det där med skammen. Så då, det är ju typ ett sånt orosmoment för mig att överge det och gå in i någonting annat. Men jag upplever inte riktigt att jag har något annat val än att göra det. För jag upplever inte skammen så starkt i mitt liv längre. Mm. Och manlighet har det ju sysslat, liksom, har jag sysslat med mycket också. Och det har varit, skam och manlighet har ju varit väldigt nära kopplat till varandra i tematiken. Och jag skäms inte mycket för att vara man heller. Så att jag kanske ska göra en karaktär som bara fan sitter med på det här planet. Det finns en situation som är så här, det är ett par. Och kvinnan, man ser att hon är väldigt skakad av någonting. Och när mannen sen somnar, för att entertainment system inte funkar, då börjar hon snegla på hans mobil. Han har somnat så med öppen mun, du vet. Sådär. Mm. Så hon tar mobilen väldigt försiktigt och försöker låsa upp den med Face ID. Men lyckas inte då, liksom, för munnen är öppen, så hon är tvungen att stänga försiktigt. Och sen lyckas hon låsa upp telefonen. Och så tänkte att hon ska liksom få reda på någon otrohetshistoria eller liksom någonting sånt. Och du kan ju bara tänka dig att hantera piken på en sån grej ombord på ett flygplan liksom med 12 timmar resa framför sig med extremt starka känslor. Men det kanske skulle vara spännande att ha honom och liksom hantera den situationen på ett helt annat oväntat sätt än just den där som undflyende skammen eller... Ja,
vad är det då? Vad skulle det vara? Gå till
ja, men det skulle väl vara, nej, men det skulle väl vara så här. Men du får skylla dig själv när du låser upp min telefon.
Ja.
Mm. Ursäkta, vad har du där att göra?
Mm.
Så att jag du hör, jag leker med massa sådana idéer, men det är någonting, jag måste ju gå vad jag tycker att jag, vad det är det intressantaste är liksom, och jag tror inte skammen är inte så jävla, den är inte så intressant för mig längre.
Nej, men det är ju också intressant, tänker jag. För att jag menar, det är ju få människor, tycker jag, som har så pass liksom... Ja, men så mycket självförtroende som du har.
Mm.
Och det är det liksom... Har det kommit med åren? Eller är du född sån? Eller, alltså...
Men jag tror att det är liksom helt och hållet på grund av min mamma. Jag tror att det är... min mamma är ju... en pedagog för de yngre åren utav rang. Liksom. Jag kan ju se det när hon har hand om min son Elias, eller när hon har haft hand om mina döttrar Alva och Hilda. Att, man kan möta det bland människor som har en väldig kontakt med barn och lyckas stimulera barnen. Och hon var ju liksom benhård på när jag var liten att... de besluten du tar, det som du tycker är det rätta liksom. Och när du sitter och ritar en teckning, åh, vad fantastiskt, det är helt otroligt, precis så här ska det vara liksom. Och jag är ju uppfödd med en person som bara har varit uppmuntrande liksom, under alla de åren när jag har bott hemma, och har tagit bort all prestige i misslyckandet. Alltså misslyckandet, så jag provar man igen, och det är inte konstigt att man inte kan, för det går inte att man kan från början och så där. Alltså en väldigt liksom generös och öppen pedagogik där man försöker uppmuntra till prövandet och sökandet och njutandet av det kreativa i stunden då.
Mm.
Och hon var ju lärare i grundskolan, liksom klass 1, 2, 3 och var väldigt uppskattad som lärare. Så att det finns, när jag försöker hitta någon psykologisk förklaring till det, och vilket jag tror på då, det var ju liksom att det här tror jag sätts liksom för ett barn om de har tilltro och lita på sin liksom blick och på sin vision kring saker och ting. Så, och...
Har du lyckats ingjuta det i dina barn, tror du?
Jag hoppas det. Jag har ju försökt hela tiden med mina döttrar att liksom varje gång jag jobbar med någonting, snälla, kan ni komma och titta? Kan ni säga någonting? Och sådär. Sen vet inte jag tycker att de är så otroligt art. duktiga mot mig när de kritiserar mig. Det blir jättebra, pappa. Liksom så här. Och de kanske känner att jag är att det står på spel på någonting när jag jobbar. Så att, men det tror jag att jag har lyckats. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det.
Mm. Du, en bonusfråga. Har du tänkt på det med människor som har tatuerat ansiktet? Det har ju blivit vanligare och vanligare.
Ja.
Att de alltid tittar, de möter liksom blickar med en väldigt så här skams, alltså så här, ja, jag ser att du tittar på mig.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Alltså att det ger, jag tror att de har räknat med den effekten, att de måste börja liksom möta blickar med skam.
Möta blickar hela tiden, utvärderande, om de blir
dömda.
Bedömda. Liksom. Ja, fan, det, så borde det ju bli på något sätt, ja. Ja. Ja, det är ju väldigt skönt att man slipper möta andras blickar på det sättet att man tänker att man blir bedömd.
Mm. Liksom. Men tror du att de flesta med ansiktstatuering ångrar sig?
Herregud, det kan jag inte svara på. Men det är ju läskigt också att du projicerar det på dem då, i så fall. Eller liksom, det kanske jag också gör när jag tittar, att jag tänker, oj, nu vill inte jag titta på honom på ett sätt, eller henne på ett sätt som gör att de känner att jag bedömer dem. Och det skapar väl själva liksom... skapar väl själva resultat. Det är ett resultat av den egna blicken, att den blicken tillbaks blir på det sättet kanske.
Mm. Ja, se där. Det kanske sitter någon långt bak i planen som har en ansiktstatuering. Så kan du undersöka det.
Det är faktiskt inte en jättedum idé.
Tack Ruben, jag känner mig smickrad. Tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
Ja, från den något rökluktande ovanvåningen på plattformproduktion i centrala Göteborg, alltså Ruben Östlund. Producent Ninni Westin, samtalsledare K-Triumf och Acast är Värvets plattform. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.